CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon, varmt välkomna till Rapportmorgon den här fredagsmorgonen och till DITV, Rapportmorgon-programmet vi sänder under de här rapportintensiva månaderna. Och det här är synnerligen en sådan, massor med bolag. Vi gör analyserna, vi har experterna här och vi följer börsöppningen förstås och träffar massor med VD:ar. Ulf Pettersson är med oss som expert och så Nike Mikibes naturligtvis.
Och Pontus Herin, det är en rolig morgon denna morgon och vi kommer ju att summera allt eftersom, men vi har en till gäst i studion redan nu och det är Diös VD Knut Rost. Om vi börjar i siffrorna, intäkter uppgick till 639 miljoner kronor i första kvartalet. Det är en förbättring jämfört med i fjol och av de totala intäkterna så uppgick hyresintäkterna till 593 miljoner kronor, serviceintäkter till 46 miljoner. Knut Rost, varmt välkommen hit.
Tack.
Mycket ser ju bättre ut för Diös del, men förvaltningsresultatet minskar med 12%. Hur kommer det sig?
Ja, nu är jag ju känd för att vara obotligt optimist, så jag vill påstå att det är ett väldigt bra resultat och jag är nöjd. Och det är inte alltid jag säger det, men det som är för alla oss i fastighetsbranschen, det är ju räntorna. Så det är räntorna som drar ner oss lite, men i princip alla andra siffror är väldigt positiva, även långsiktiga nyckeltal men även kortsiktiga nyckeltal.
Mm. Och vad är det som ligger bakom det?
Att de är positiva.
Ja, vad är det ni har gjort nu eller är det bara det allmänna klimatet?
Nej, så lätt är det inte i fastighetsbranschen, utan vi har en väldigt hög uthyrningsaktivitet i vårt bestånd. Vi jobbar med lokala team som jobbar väldigt, väldigt aktivt med att hyra ut, träffa hyresgäster, prata igenom index och så vidare. Och sen har vi ju en marknad, den gröna omställningen som vi rider på och kommer rida på i många år, troligen. En del säger att det är på gång och jag säger att det pågår för fullt. Mm.
Uthyrningsgraden låg på 94% i fjärde kvartalet. Hur mycket förhandling är det vid vakanser? Alltså, hur mycket behöver ni liksom sänka hyrorna eller är det lätt för er att fortsätta hyra dem och att samtidigt öka uthyrningsgraden?
Din fråga spänner över hela spannet. Ja. Är det lätt att hyra ut? Alltså, det har ju varit en tid sista året där det... Och det ska sägas, där det har varit lite trögare hos hyresgäster att vilja flytta till någonting bättre, kanske till och med något större, eller för den delen något bättre och mindre. Man har gärna suttit kvar. Men när jag pratar med min fastighetschef så säger hon att det har svängt sista 2-3 månaderna. Det är mycket mer positivt nu. Sen finns det ju vakanser som är svårare och det finns ju vissa vakanser. Alltså, polariseringen i det här har blivit kraftfullare. Det bra blir bra och bättre. Och där är vi också mycket villiga att investera. Det som har fel läge, om vi tar kontor där det inte finns någon omgivande service, där kan det vara tuffare. Men sänka hyran har vi väl, hoppas jag, inte gjort någonstans.
Nej, det är härligt att höra. Men hur mår hyresgästerna då nu jämfört med sist vi träffades? För jag noterar ju att ni begärde sko och accessoarbolaget Rissogrupp i konkurs just på grund av att de låg efter med hyran i en lokal i Gävle. Är det liksom unikt just för dem eller märker du att det är många som har det tuffare nu?
Vi har ju färre konkurser än övriga Sverige, så att det ska ju sägas, även om man ska liksom kanske analysera hela Sverige, att ett och annat bolag får det svårt, där man kanske har tappat marknaden, inte hittat rätt i sina produkter. Det kommer alltid att hända. Sen begär inte vi någon i konkurs om vi inte har träffat dem ganska många gånger och de inte gör rätt för sig. Vi är ju ett väldigt relationsorienterat bolag, det vill jag säga. Jag har jobbat i många bolag. Det här med vår kommunikationschef som du Pontus känner så har vi inget val. Vi är väldigt relationsorienterade och det är kul att vara det för man lär ju känna mycket folk. Och som svar på din fråga, eftersom vi ökar våra hyresintäkter så mår våra hyresgäster i stort sett bra.
Mm. Och det som också ökar är ju era fastigheter i värde, om jag tolkar det rätt. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 miljoner från tidigare minus 569 miljoner. Det måste kännas betryggande.
Nej, det vill jag inte påstå. Det är fortfarande det är marginella förändringar. Jag menar, jämfört med den tid vi har haft mellan 2010 fram till 2021 kanske, så var det ju nästan hundratals miljoner varje kvartal. Det är klart att 6 miljoner kan vara en markör för att vi har bottnat när det gäller fastighetsvärden. Jag tror det. Själv, igen, jag är obotligt optimist. Och det tror jag man ska vara. Jag tror att gilderna har toppat, så att säga, att avkastningskraven sakta kommer att sjunka.
Och hur spelar det ut för din räntekostnad om räntorna har toppat och sakta sjunker här? För nu förvaltningsresultatet var ju positivt faktiskt, 2% i Q4 och nu minus 12 här kommer det. Jag antar att räntan blir en tyngre börda ett tag till, även om eller hur, finns det liksom, det måste löpa ut lån som blir dyrare, eller hur ser det ut om vi skulle haft helt oförändrade räntor fram till sista juni när det var här nästa gång? Hur blir det då ungefär?
Nej, det är mer positivt än så, därför att vi har ju hängt, jag brukar ju lite skämtsamt säga att vi tog räntehissen upp, så får vi ta räntetrappan ner. Och det stämmer nog rätt så bra, det vill säga vi åkte med räntehöjningen hela vägen upp eftersom vi var ganska kortsiktiga. I vår räntebindning. Nu får vi ju direkt del av eventuella räntesänkningar som kommer, och det kommer att slå direkt. Så att det är väldigt positivt för oss om det kommer en räntesänkning.
Du har ingen 7 maj då helt enkelt, och Riksbankens besked.
Jag tänkte på det, Knut, om vi tittar lite bredare. Ni finns ju i norra Sverige och vi följer de här gröna industriprojekten där naturligtvis, och det är ju otroligt spännande det som händer, och man skulle kunna tänka sig att ni har blivit, ni är ju en temperaturmätare vad som händer där, och man kan ju tänka sig då att intresset för fastighet skulle växa kraftigt med utländska investerare som börjar titta på det här och så vidare. Känner du av det någonting? Har det blivit så hett som man skulle kunna tro? Det kanske krävs 100 000 människor som flyttar dit för att de här ska förverkligas.
Ja, det är ju mer än så. Man säger ju att inom 7-10 år så kommer 100 000 nya jobb. Vilket innebär att har man en medföljande så är det ju dubbelt så mycket. Och har man medföljande och dessutom barn så är det kanske 2,5-3 gånger. Så vi har ju utmaningar med bostäder. Vi har ju utmaningar med att vi, ja, jag törs nog säga det, vi skulle behöva ännu mer investerare. Vi var ju på Business Arena här för ett tag sedan och pratade om utländsk kapital. Och vi har ju fått in ganska mycket utländsk kapital i Diös. Vi har ju 26,2% utländska ägare, vilket är bra. Då får man en större likviditet och kommer åt en annan marknad. Men jag skulle nog se att svenska pensionskapitalet hittar till oss. Jag vet att det finns några stycken, och det finns några stycken i vårat bolag, men jag skulle se ännu mer den typen av investeringar.
För jag tycker det är svårt att förstå. Det krävs otroligt mycket bostäder, som du är inne på. Ni har ju mark för att bygga egentligen borätter. Ändå tar inte byggandet fart. Vad är det som inte funkar?
Om man tittar på det så finns ju marknaden. Vi kan bygga bostäder, vi är inte bäst i Sverige på att bygga bostäder, men vi är väldigt duktiga på att ta fram byggrätter. Alltså rätt att bygga. Och vi har snart 300 000 kvadratmeter byggrätt, vilket innebär att vi skulle kunna bygga 5 000 lägenheter om man räknar slarvigt.
Och varför sätts det inte igång?
Dels för att det är dyrt att bygga idag. Även byggkostnaderna har ju dragit iväg utifrån inflation och så vidare. Och nya inköpsströmmar. Jag menar, hur många visste hur mycket betong och stål som kom från Ukraina respektive Ryssland? Och där är ju stopp nu, det kommer ingenting. Det innebär att byggkostnaderna är fortfarande för höga. Jag tycker kanske att vi i Sverige bygger lite monotont. Vi skulle säkert kunna göra mycket mer effektivt. Men sen har vi ekonomin. Bygger vi bostäder idag så skulle vi få en väldigt låg avkastning på vår investering. Kanske runt 3% avkastning i ett högränteläge. Och dessutom så får vi en värdenedskrivning när det här står klart. På kanske 10 000 kronor kvadraten. Med någon räntesänkning så är jag ganska övertygad om att det här kommer igång. Okay. Och då tror jag att det blir en ketchup-effekt.
Okay.
En catch-up-effekt vi väntar på och ser fram emot. Stort tack, Knut Rost, för att du kom hit denna morgon.
Tack så mycket.
Och det här var ju den första intervjun av många denna Rapportmorgon. Alldeles strax har vi med oss Hexatronic. Lite senare så kommer vi att intervjua SKF som ju har kommit med rapport redan, följt av Betsson, Medicover, Saab, Hexagon, SCA, Traton, Thule, Boozt, Cloetta och Mildef. Så det är en lång rad rapporter och vi har ju fått en del av de här rapporterna redan nu. Ulf, redan igår fick vi också nyheter från Electrolux att Jonas Samuelsson börjar eller slutar. Ska vi börja där eller ska vi börja kanske i SKF?
Ja, det är som du vill egentligen. Vi ska börja det som hände först och det var igår kväll. Jonas Samuelsson efter 9 år då, eller kommer bli 9 år när han slutar. Han ska säga till ganska tidigt här. Han har tänkt att gå 1 januari 2025 och han säger också i den här releasen att han inte har något nytt jobb som han planerar att gå till utan han kan tänkas vara behjälplig även efter det om Electrolux önskar. Det var väl inte någon blixt från klar himmel. Electrolux har haft stora problem under ganska lång tid nu. De hade ju sett ett jättebra 2021 när liksom ketchup-effekt där, men sen har det liksom varit tuffare. Ja, vi får se vem som tillkommer. Det är lite speciellt då, för de har ju en helt ny styrelseordförande också i Löv här. Så det blir intressant att höra. Nu har jag inte sett någon rapport här och den har inte kommit riktigt än från Electrolux. För de ska ju lämna siffror också idag. Förväntas vara ett riktigt svagt resultat på minus 800. Det kommer ju spekuleras om vem det var som bestämde det här då. I releasen står det inget annat än att han själv har tagit beslutet. Men det kommer väl, får vi se vad som dyker upp under dagen helt enkelt och i de här presskonferenser och sånt kommer vara idag på morgonen.
Och vi kommer prata mer om det såklart under dagen. Ska vi prata lite om SKF också innan vi släpper in Hexatronic?
Det tycker jag. Resultatet, de kommer med lite större justeringspost än vad marknaden hade prognostiserat. Så justerat man för det så är det faktiskt lite bättre än väntat. Det är en vinstminskning, men de slår ändå estimaten ett par 3%. Men här ligger då 300-400 miljoner kronor mer i omstruktureringskostnader än och det fanns inte riktigt med. Det som är intressant här, de har ju guidat för ungefär 5% försäljningsnedgång organiskt, den blev 7%, så det är lite svagare och de flaggar för även ett Q2 som blir i den riktningen. Tittar man på de olika segmenten så överraskar väl från låga nivåer får man väl säga, så överraskar fordonssidan positivt medan marginalen i industrisektorn som var väldigt väldigt stark senast tappar lite grann. Vi har sett lite skillnad i de olika verkstadsbolagen. En del har lyckats öka marginalen jämfört med första kvartalet 23. En del har inte lyckats och SKF tillhör dem på industrisidan.
Och SKF är med oss om en stund. Redan nu Pontus så har vi med oss Hexatronic i kulissen.
Det har vi. Fiberkabelbolaget släppte sina siffror här 7:00 alldeles nyss. Jättekort om dem. Ett rörelseresultat på 168 miljoner kronor i första kvartalet. En marginal på 9%. Vi noterar också en organisk negativ tillväxt på minus 27%. Konsensus för Pinpoint som frågar då aktieintresserade visar att de kom in lite under deras prognos. Henrik Larsson Lyon är med oss här på morgonen. Henrik, om vi börjar sammanfatta kvartalet, organisk negativ tillväxt på 27%, den var minus 23% fjärde kvartalet. Var det inte enligt dina förväntningar? Är du besviken?
Ja, först så var det egentligen i enlighet med våra förväntningar. Vi såg ju redan i Q4 att marknaden var betydligt svagare för Fiber Solutions. Och vi vet också att Q1 och Q2 förra året var rekordkvartal för oss, väldigt starka. Så jag skulle säga ungefär som förväntat. Och sen är det klart besviken, man är ju inte nöjd med de här siffrorna. Utan det gäller ju att vi fortsätter att vässa oss och börja växa framöver igen.
Finns det någonting du kan säga om var efterfrågan är bra, mindre bra? Tidigare har ni pekat mycket på USA och Tyskland har varit tuff för Fiber Solutions. Är det samma sak nu eller?
Jag skulle säga att alla marknader inom Fiber Solutions som vi verkar i har påverkats negativt och lägre efterfrågan. Så att sen de största marknaderna för oss är ju USA, Tyskland och England. Och det är klart, där blir nedgången störst för oss då. Sen kan man ju säga att vi har ju två fokusområden som är datacenter och harsh environments som växer väldigt bra. Inom harsh environment så är det väldigt mycket förvärvsdriven tillväxt, men en stark marknad och vi förväntar oss en fortsatt stark marknad där. Inom datacenter är det framför allt organisk tillväxt och det är också en väldigt stark marknad, mycket drivet av AI-investeringar.
Om vi tittar framåt då, om man ska liksom analysera dina ord så vet jag inte om jag har något, är något på spåren här. Men tidigare har ni varit ganska tydliga med att ni skulle fortsatt svag efterfrågan under det här året, men en successivt ökande marknadsefterfrågan andra halvåret. Nu skriver ni väl att den successivt ökade efterfrågan under den senare delen av året. Är det liksom en medveten förändring här att ni, det är mer osäkert när marknaden tar fart igen?
Ja, det kan man säga att det är ju lite gradvis förändring mot ytterligare lite senare delen av året. Och det är framför allt, jag tror den största delen för Fiber Solutions, eller den viktigaste komponenten, det är räntenivåerna. Och tittar vi när vi rapporterar Q4, så om man tar USA så var ju diskussionen mer hur många gånger skulle Fed hinna sänka räntan? Och nu är det mer oklart, kommer det bli någon sänkning överhuvudtaget? Så jag tror räntenivåerna är en väldigt viktig signal för de som investerar i fiberoptiska nät. Men sen också specifikt för USA så har vi sett att det finns ju det här stora stödprogrammet som heter BEAD. Där när vi släppte Q4 så var Louisiana den enda staten som var fullt godkänd och hade fått sina pengar, $1,4 miljarder, för att bygga landsbygdsnät. Och det har egentligen inte hänt så mycket, det har gått trögt. Nu i morse kom det faktiskt att nu är det ytterligare tre stater som är fullt godkända och har fått ut sina stödpengar och kan egentligen börja sätta igång och bygga. Men vi har sett en fördröjning på de här BEAD och det kommer nog bli en mindre effekt i år och betydligt större nästa år.
Men du är ändå säker på att efterfrågan kommer tillbaka, låter som. Det är intressant. Jag tänkte också kolla. Du har varit ganska tydlig med att ni ändå tar marknadsandelar inom fiberoptiska system. Håller du fast vid det nu också? Är det så? Eller vad är din bedömning?
Jag tror att vi har tagit en hel del marknadsandelar under förra året. Och när vi jämför oss med konkurrenterna så såg de stora konkurrenterna som är noterade inom Fiber Solutions, så såg vi att de började få en organisk nedgång redan i Q1 och Q2 förra året när vi växte fortsatt kraftigt. Nu skulle jag tro att vi följer egentligen vi håller våra marknadsandelar. Det är min bedömning.
En ganska stor grej för er är den här nya fabriken i Utah som ni investerar i och får ytterligare kapacitet. Baserat på det du säger om marknaden, att det dröjer kanske lite mer osäkert när den ska börja ta fart och så vidare. Påverkar det er investering? Tar ni din lugnare takt här eller hur tänker du kring detta? Det är viktigt för er.
Ja, nej, men själva investeringen gör vi enligt plan vad vi har sagt att göra. Sen beror det på hur marknaden ser ut, hur fort vi rampar upp produktionen där. Och det är ju något vi jobbar med i alla våra enheter, att hela tiden anpassa kapaciteten till rådande marknadsläge. Och idag har vi ganska mycket kapacitet ledig och skruva på när det vänder.
Okej. Stort tack Henrik för att du var med oss här och kommenterade Hexatronics första kvartal i DTV och Rapportmorgon. Ulf, ja, jag var ju på den bollen faktiskt. Det är ju en liten smyg.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Vinstvarning om man läser orden här. Tidigare de var tydliga med andra halvåret skulle bli bättre. Nu finns inte den formuleringen kvar.
Nej, Så du var ju helt inne på det. Det är betydligt, ska vi säga, med osäkerhet i den här vändningen som jämfört med Q4-rapporten. Och det är ju något som marknaden inte kommer gilla, så att säga. För det är ändå ett bolag som nu är, alltså vinstnedgången är 56% och försäljningsnedgången tilltar då sekventiellt. Så det är ingen rolig utveckling. Jag noterar att skuldsättningen ligger kvar då på 2,2 miljarder. Det är klart att man, och sen så har man då investeringar på det där. Så det är ganska viktigt att det börjar vända upp också. Nu var kassaflödet helt okej det här kvartalet, men likväl så är det är liksom ett helt nytt läge för Hexatonic, som var kanske en av de verkligt mest populära aktierna ett tag. Och sen så nu är det plötsligt ett bolag som inte alls är där.
Nej, det finns ju hopp. Aktien är upp nästan 20% i år. Så att det är många som har sett ljuset i tunneln där, så att säga, spekulerar det. Men kanske inte de stora institutionerna. Jag noterar att det är liksom inga riktiga analytiker som följer. Det är fortfarande pinpoint-estimaten vi får hänvisa till.
Ja, trots att det är ett stort bolag nu med 7-8 miljarder i omsättning och sådär. Och rullande 12 EBITDA på en miljard. Men den går ju så att säga snabbt neråt. Nej, så är det. Det är ett spännande läge. Och en aktie som har liksom tappat 80-90%, då är det ju lätt så att den rekylerar 20%. Den har ju gått starkt här sista tiden, men det kan ju bli lite bakslag med tanke på det som Lars Leon säger i detta nu då, att den här vändningen andra halvåret som han var väldigt tydlig med i Q4 inte riktigt syns.
Just det. Ja, men aktien sannolikt då ner om jag tolkar
det
rätt.
Ja, det får man ju säga. Det är ju ändå liksom en vinstnedgång på 54%. Och det är liksom, det är en försämring mot Q4. Sen har vi inte de här prognoserna. Men pinpoint brukar ju funka bra också. Det är även där, jämfört med dem, var det ju mindre vinst än väntat.
Ja. Och nu så är ju klockan 7:30. Det innebär att vi får många nya rapporter som trillar in. Bland annat från Saab som kommer med ett bättre rörelseresultat än väntat på knappt 1,2 miljarder. Orderingången landar på, är det över 18 miljarder i första kvartalet, rörelsemarginal på 8,4%. Vi får också in Betsson som har en omsättning i linje med förväntan, rörelseresultatet betydligt bättre än väntat. Och så får vi också in Holmen här med en omsättning som även den var lite bättre än förväntat. Det var några av de headlines som precis kom. Kanske ska börja.
Ja, det finns någon annan headlines i Saab här också. Man höjer omsättningsprognosen för 2024 från en tillväxt på 15-20% jämfört med 12-16%. Och omsättningen det här kvartalet sticker ju verkligen ut också. Man ökar försäljningen med organiskt med 24%, så att man höjer den är ju rimligt efter den starka starten. Sen är väl rörelsemarginalen 8,4, en förbättring från 8,1, men ja.
Kanske egentligen, alltså om man tittar till Saab så har det ju gått som tåget, både liksom om man ser till orderböcker och vad man levererar ut, men också på börsen, vilket kanske inte är så konstigt nu, Sverige med i NATO.
Nej, det är väl det storbolag som kanske har liksom, ska vi säga, ljusast utsikter på långt och strukturella utsikter. Ser ju väldigt, väldigt mycket bättre ut för Saab nu än jämfört med för några år sedan. Så är det. Och som sagt, det var en jättestark försäljningsutveckling och orderingången ökade 9%. Det är inte så att, men orderboken växer fortsatt, för orderingången var 18 miljarder och försäljningen 14, så man adderar ytterligare miljarder till sin redan stora orderbok.
En fråga kanske som vi får ställa till vd, men något som jag funderar lite på är, för man håller ju på och växlar upp, men hur man ska kunna leverera på de här, liksom på den här orderboken när man inte har haft den kapaciteten tidigare.
Nej, absolut, så är det, och det kostar ju pengar. Och tittar man här på kassaflödet så är det alltså minus 2 miljarder. Det var plus 3 miljarder Q1-23, så det är klart att nettolikviden i bolaget har gått från 5 miljarder till 1 miljard. Så det är klart att för att du ska kunna sälja grejerna som folk har köpt så måste du tillverka dem och du måste investera i produktion, och det kostar pengar nu. Så det kan väl vara en fråga, förutom marknad och allting annat, även till Saab, hur han ser på kapitalbehovet framöver. Mm.
Saabs vd är med oss klockan 8:10, Mikael Johansson, och det är Givetvis ska vi fråga dig också, Nike, tycker jag, kapaciteten. De bygger ju ut fabriker på olika ställen i världen. Hur går det med den takten och hur funkar kassaflödet? Bra poäng. SKF ska vi prata med snart. Betsson har också släppt siffror här alldeles nyss. Det ska bli spännande att höra vad Pontus Lindvall, vdn, har att säga om dem. Han kommer finnas i studion. Vi har sett hårda krav på dig, Ulf, här. Har du hunnit kolla på Betssons siffror?
Nej, inte Betsson. För jag började titta på Cloetta här, som är lite spännande med tanke på alla de nyheter vi har haft. De stoppade chokladförsäljning och sånt där. Men jag har inte hunnit så långt än, så jag får ta det i något mellansnack här.
Ja,
det är bra.
Ja, men då får du...
Men det är en vinstökning för ja, den är justerad. De har också lite engångskostnad. Det har varit lite mer engångskostnad generellt i alla bolag. Här är också lite mer då, så justerat för det så är det en vinstminskning på 8%. Mm.
Vi får läsa in oss samtidigt som vi gör en intervju. För nu har vi med oss kullagertillverkaren SKFs vd Rickard Gustafsson. Man rapporterar ju en något större omsättningsminskning än väntat för första kvartalet. Justerat rörelseresultat och marginalen var dock något bättre än vad man hade trott. Och bolaget guidar för att man förväntar sig även ett tufft andra kvartal tillväxtmässigt. Välkommen till sändning, Rickard Gustafsson. Inför första kvartalet så spådde ni en medelhög ensiffrig organisk nedgång. Har det spelat ut så som du har tänkt dig, eller blev det tuffare?
Det är stort sett spelat ut som jag tänkt oss. På marginalen kanske något tuffare. Vi ligger väl i utkanten av vår guidance, men jag måste ändå säga att jag tycker att det här kvartalet återigen visar upp att vi skapar ett mer motståndskraftigt och lönsamt SKF. Där våra decentraliserade affärsenheter snabbt och effektivt klarar att hantera omställningar i efterfrågan och svängningar i efterfrågan. Samtidigt som hela organisationen har ett högt tempo i vår strategiska omställning. Och det här gör att vi skapar långsiktighet, långsiktig konkurrenskraft, vi har en hög innovationstakt i bolaget och känner att vi står väl rustade för att dra nytta av lönsam tillväxt när väl konjunkturen svänger tillbaka igen.
Mm. Och notera justerade rörelsemarginal 13,4%, en förbättring jämfört med i fjol och över prognoserna på 12,9%. Vad är det som driver marginalen och liksom, om vi bryter ner det i respektive verksamhet?
Nej, det är i stort sett samma recept som gäller alla verksamheter. Det är att vi ser och möter idag en global sättning i efterfrågan. Och då har vi skapat förutsättningar och kraft i organisationen för att hantera det. Så rent taktiskt så jobbar vi naturligtvis effektivt med att anpassa kostnadskostymen till efterfrågan. Vi jobbar med pris och genomgång av vår portfölj så att vi optimerar den verksamheten. Vi jobbar naturligtvis också med vår kommersiella effektivitet och en rad olika frågor för att hela tiden vässa och hålla fast lönsamheten. Samtidigt som vi står kvar i att vi ska driva den strategiska omställningen, den som vi har satt igång för ett par år sedan. Vi investerar i regionala försörjningskedjor, vi bygger mer konkurrenskraft, vi investerar i effektivitet och produktivitet. Och det här sammantaget gör att vi både kortsiktigt har klarat att hantera sättningen i efterfrågan samtidigt som vi bygger för framtiden och gör oss redo för att verkligen kunna växla upp när efterfrågan svänger tillbaka. Så att det är ett generellt recept som vi alla jobbar efter i alla delar av verksamheten.
Jag hann inte se ert nettoresultat nu, men jag vet ju att det sjönk kraftigt och lite oväntat sist på grund av sämre finansnetto och lägre rörelseresultat. Kan du bara berätta lite hur det ser ut nu?
Nej, men jag tycker vi ser, som jag sa, att vi har hållit i lönsamheten. Vi når ett justerat resultat på 3,3 miljarder i kvartalet trots att vi har en organisk tillväxt som krymper med 7%. Och jämfört med kvartal 1 föregående år så hade vi 10% organisk tillväxt och vi hade 13,1% marginal, om jag minns rätt. Och idag så har vi minus 7% organisk tillväxt och en marginal på 13,4%. Jag tycker det här är ett styrkebesked på den motståndskraft och den förmåga som företaget har idag att möta svängningar i konjunkturen.
Marginallyftet, det här kvartalet kommer framförallt från fordonssidan. Vad beror det där på? Den växer, marginalen går där från 4-6% ungefär year on year.
Mm. Det stämmer, och fordonssidan för oss, där har vi ju sagt att vi siktar mot 8% justerad marginal 2025. Vi har satt ett tydligt förändringsarbete i sjön sedan ett par år tillbaka där vi fokuserar väldigt tydligt på elfordon på privatfordonssidan, tyngre kommersiella fordon och vi också bygger ut vår närvaro på den stora eftermarknaden. Och det här är det receptet som börjar ge resultat och sakta men säkert så taktar vi vidare mot den 8% marginalmålet som var satt. Och jag tycker det återigen att kvartalet visar att vi är på god väg i den riktningen.
Om vi fortsätter titta lite på slutkundsdelarna här, vilka är det som så att säga har överraskat positivt och negativt det här kvartalet? Vilka är det som växer och vilka är det som har det tuffare, tycker du?
Om jag får tillåta mig att börja på det positiva då, så ser jag att det är en väldigt god efterfrågan generellt globalt på tågsidan, som är en väldigt viktig industri och där vi har en tydlig ledande position. Även på flygsidan så är det en kraftig efterfrågan och stark tillväxt. Och även fortsatt på elfordonssidan, även om den tillväxttakten har gått ner något så är det fortfarande en god tillväxttakt på elfordonssidan. Så det är väl några exempel på positiva. På den negativa sidan så har vi så fortsätter den negativa utvecklingen i Kina för oss vad gäller vind. Om jag exkluderar vind som är en stor del av affären i Kina så övrig verksamhet i Kina har faktiskt en svag positiv tillväxt i kvartalet. Men vinden den krymper med nästan 50%. Så där det är väl ett tydligt exempel på ett industrisegment som har det motigt just nu.
Noterar också en del jämförelsestörande poster i kvartalet, 310 miljoner kronor. Jag vet att en del handlar om liksom kostnadsbesparingar och omstruktureringsåtgärder, men det är en del nedskrivningar också. Kan du utveckla vad det handlar om?
Ja, majoriteten av de här, det är ju som du är inne på, att en del av det omställningsarbete som pågår. Vi har ju då håller på att stänga fabriken i Storbritannien. Vi håller på att stänga en fabrik i Sydkorea. Vi gör en omstrukturering av stora fabrik i Tyskland, i Schweinfurt. Så det är liksom den majoriteten av de engångsposter som ligger där. Så det är en helt i linje med våran plan. Sen finns det några andra poster, bland annat en fastighet som vi inte utnyttjar, som ligger i Italien, som vi tar en nedskrivning på och så vidare. Men i sammanhanget är det ganska marginellt, utan majoriteten det kommer från den omstrukturering som vi jobbar med.
Och till sist vill jag också fråga dig lite hur du ser på EU. Vi har ju ett EU-val som kommer snart. Vad tycker du EU behöver göra eller kanske avstå från just för att liksom hjälpa företag att klara konkurrenskraften gentemot Kina och kanske framförallt USA?
Ja, nej, jag är väl inte den som är en varm förespråkare för olika stödpaket och statsstöd, utan snarare att jag hoppas att EU verkligen lägger energi och kraft på två saker. Det första är: hur skapar vi långsiktig konkurrenskraft i Europa? Vi måste förstå att vi möter en helt andra förutsättningar i andra delar av världen. Och hur ska Europa möta det? Och hur ska vi driva konkurrenskraft? Jag tycker det här är en fråga som äntligen börjar komma på EUs agenda, men vi har en lång väg att gå. Så jag hade hoppats att vi får mer kraft i efter valet. Och sen så handlar det naturligtvis väldigt mycket om säkerhetspolitik och i det sammanhanget för mig också om fri världshandel. Jag tycker att EU ska verkligen stå upp för handel och för fria handelsvägar och jobba aktivt med det liksom. För det är det som ändå driver både verksamhet, det driver företagande och när handel och länder utbyter både varor och tjänster med varandra, ja, då brukar det också följa att det blir ett mer stabilt och en fredligare värld. Så det finns mycket att tala om där, men just konkurrenskraft och frihandel hoppas jag är två frågor som EU tar högt upp på sin agenda.
Stort tack Rickard Gustafsson för de tankarna och för att du berättade mer om rapporten. SKF alltså. Frihandel kanske inte är det vi ska analysera här, men
nej, men det är ju
man är inne på en förändringsresa.
Ja, det är man. Och alltså går man tillbaka, jag läste min första SKF-rapport 97 kanske, och då var det liksom väldigt stökigt när det var konjunkturnedgång liksom. Då gjorde SKF förlust. Nu har man ju liksom sålt mycket och ändrat mycket, så det gör man inte nu. Det här Det är justerat då för de här engångsposterna så är det en vinstminskning på 5%. Det är ju lite bättre än vad marknaden förväntat, men jag tror ändå aktien kommer inte ta sig emot jätteväl här. För dels så är valutaeffekterna lite mindre än vad man prognostiserade. Alltså SKF prognostiserade i detta kvartalet 100 miljoner plus att det är liksom fordonssidan som växer. Där, det är kul att se att det nu börjar liksom bli en hyfsad marginal där. De var uppe på 6, nu har mål 8, var nere på 3-4. Men industrisidan tappar lite rörelsemarginaler och det tror jag inte marknaden kommer gilla. Och sen så de här utsikterna om att Q2 blir som Q1. Sådär. Så jag tror att den kan tappa några procent på det här, för den organiska försäljningen är ju ändå minus 7 och marknaden låg på minus 5-6 någonting.
Men jag tänker att man har ju ändå guidat för att det skulle vända först andra halvåret. Men ser du att det kan finnas en oro nu att det dröjer längre än så?
Ja, oro, alltså vi pratar inte liksom hexatonic-siffror här på något sätt, men att det finns ju liksom en osäkerhet där ändå liksom tycker jag att det var lite sämre, inte så mycket, men ändå lite sämre. Och sen så nedgång även Q2 här, och man, på helåret tror man ju också, när man summerar, att det ska ju liksom vända Q3 och Q4, men det ska ju fortfarande vara negativt på hela 24, så. Ja, vi får se hur den går då, men det är ju ett mycket bättre SKF än vad det har varit förr, men lite mjukt får jag ändå säga, tycker jag, siffrorna. Mm.
Bättre SKF än 1997 alltså.
Ja.
Men Ulf, jag tänker på verkstadsrapporterna. Det har kommit så många nu som man skulle kunna börja analysera lite grann. Det är ganska stor skillnad det här kvartalet. Alfa Laval togs emot jättepositivt, ja. Atlas Copco, sen är det några besvikelser också, SKF kanske då tillhör den skaran.
Ja, det är. A-bolagen har ju fortsatt leverera, Atlas, bra orderingång, givet att de hade mött ett väldigt starkt kvartal. Alfa Laval var ju också bra, där hade man ju liksom de trodde ju till och med förbättrad marknad under andra kvartalet. Det är väl ingen annan än de som har liksom skrivit så. Mm. Och ABB där som liksom vågade sticka ut och tro på 18% rörelsemarginal för helåret från Björn Rosengren. Så det är lite skillnader, medan jag skulle säga att om jag försöker göra någon spaning här så kanske de mindre bolagen har svårare att hålla uppe rörelsemarginalen än de större, är väl en liten sån här spaning. Och det är lite så där att en del tappar ett par procentenheters rörelsemarginal medan andra lyckas faktiskt öka rörelsemarginalen. Så det är lite förändring. Sen så är ju det generella är ju att det är ju ett betydligt, ekonomin för bolagen sett har ju varit betydligt svagare Q1 än Q4 får man säga. Det är ändå, de allra flesta bolagen rapporterar ju en orderingångsminskning för det här kvartalet.
Det kanske är lite väl långt att göra analys, men jag tänker på ABB, Alfa Laval, som är väldigt tydliga med att de är en viktig del av den gröna omställningen, går ganska bra, eller är det drar det för långt?
Ja, det är ju liksom, det beror ju på vilka industrisegment man är i. SKF är på så sätt en väldigt bra måttstock här. Då hörde vi ju Rickard prata om att det var liksom väldigt god fart på tågsidan, flygsidan går ju jättebra. De har ju fortfarande catch-up-effekt från pandemin då det låg nere. Och sådär. Så är det tuffare i Kina, är det lite blandad bild från Kina. Och sen såklart de som har någon slags tilt mot bygg generellt har ju det tufft. Det är inte bara Sverige som det är jobbigt på byggsidan, utan det gäller på många ställen.
Jag skulle vilja blicka lite till USA också. Vi fick ju rapporter där igår som jag tänker ändå kan påverka Stockholmsbörsen idag. Jag tänker då på Microsoft och Alphabet som båda överträffade förväntningarna för.
Ja, så är det. Och det ändrar ju sentimentet. Det var ju lite de här siffrorna vi fick från USA igår med dels prisstatistik och även BNP sänkte ju humöret. Så rejält. Stockholmsbörsen var ju på väg mot minus 2% och sen så vände det upp lite mot slutet. Och nu är ju liksom helt plötsligt det här glaset som vi pratade om ibland halvfullt då med positiva rapporter från framförallt Microsoft och Alphabet. De steg 4 respektive 11% i efterhanden, slog förväntningarna och jag tycker Microsoft guidade också för liksom att 2024 blir ett bra år. Och de har ju även guidat för 2025 att det ska vara 2-siffrig tillväxt där. Så det höjde temperaturen lite på marknaden, så vi ser ut att öppna upp en halv procent eller något sånt där. Mm.
Och höjer temperaturen, eller farten ska vi också göra nu. Det är ju många rapporter som kommer även idag. Vi har hunnit med ett par intervjuer redan, näst på tur Betsson, följt av Medicover och Saab. Hexagon är med oss lite senare. SCA, Traton, Thule, Boozt, Cloetta och Mildef kommer alla att vara med denna rapportmorgon som ju sen övergår i en börsmorgon, Pontus.
Det gör det verkligen, och vi börjar med Betsson då, som sagt var, vi kan väl dra snabbt siffrorna bara, intäkter 248 miljoner euro i första kvartalet, något bättre än väntat, resultat för avskrivningar 72 miljoner euro, och det var ganska klart bättre än väntat och även bättre marginal. Pontus Lindvall är med oss i studion till och med, som du brukar vara. Välkommen Pontus.
Tack så mycket. God morgon.
Du noterar här tillväxt 12%, organisk tillväxt 25%. Gissar att du är rätt nöjd med kvartalet?
Jag är nöjd med kvartalet, och vi har en bra tillväxt. Kostnaderna växer inte så mycket. Vi gör vårt högsta rörelseresultat någonsin, så att vi har alla anledning att vara nöjda.
Om vi ska dissekera intäkterna lite, är ju spännande. Det har varit en liten trend där att kasinointäkterna har varit bra, sportboksintäkterna också bra, men kanske inte lika. Jag noterar bara jämfört med marknadens prognoser här, kasinointäkter på 180 miljoner euro var klart bättre än vad marknaden hade trott, medan sportboksintäkterna något sämre än de hade trott. Och nu jämför med marknadens prognoser, inte dina prognoser. Nej. Men finns det en sån trend i alla fall?
Det finns ingen sån trend, och marknaden måste ju lära sig en sak, och det är att kasino är en väldigt stabil rörelse med väldigt mycket volym och ganska konstant kvartal till kvartal. Mm. Sport, där kan allt hända, och det är det som är så fascinerande med sport. Ibland går resultaten i en riktning, ibland går resultaten i en annan riktning. Så där blir det viktigt med den underliggande verksamheten. Mm. Och den är stark, och nu det här kvartalet, första kvartalet, hade vi lite lägre sportboksmarginal. Det betyder att kunderna vann mer än vad de gör över en lång period i genomsnitt. Det är inte dåligt. Ja. Det är bra för oss och det är kul för kunderna. Men den där marginalen svänger fram och tillbaka, och därför är då sportboksintäkterna något lägre i första kvartalet än vad folk hade förväntat sig kanske.
Pots, vi har haft den här diskussionen många gånger här, just att det svänger, och du brukar återkomma till det, att det går upp och ner. Men nu måste jag ändå fråga dig. Nu landar sportboksmarginalen om 6,6%, var 8% motsvarande kvartal i fjol, 7,3% föregående kvartal, ja. Då det också var, vi tyckte det var lågt. Ja. Är det inte dags liksom, svänger de verkligen? Nu, ja, känns de som trenden det. Är verkligen neråt nu.
Nej, den är inte neråt, för om man läser hela rapporten och kommer fram till vår trading update, så ser man att då innevarande kvartal, andra kvartalet, har inlätts med högre sportboksmarginal än genomsnittet. Mm. Men då får man ju fortsätta utbilda marknaden och säga att ja, men det är inte säkert att det kommer hålla i sig för resten av kvartalet. Men det är så det har börjat i alla fall. Mm. Så det svänger.
Så det är inte så att spelarna plötsligt har blivit väldigt, väldigt duktiga?
Nej, det är inte så.
Du, marknaden generellt då? Många har ju varit, om vi ska måla riktigt brett då, många har varit förvånade att hushållskonsumtionen och kanske även spelandet hållit i sig så mycket. Ja. Liksom, men kanske finns en del bankekonomer som väntar, ja, men nu kommer smällen liksom. Nu kommer man bli mer försiktig med att konsumera och kanske även spela då, även om de inte analyserar just den biten. Vad säger du?
Nej, vi tror inte det, och jag tror att när bankerna säger så tittar de på den generella konsumtionen då, med olika typer av produkter och tjänster som är i olika prisklasser. Vi tillhör ju en låg klass med konsumtion som kunderna gör relativt ofta. Vi brukar inte påverkas av sånt i samma utsträckning som då dyrare konsumentvaror.
Mm. Har du kollat på rapporten också, Ulf? Eller?
Ja, översiktligt. Antalet kunder ökar ju här med ja, vad är det? Nästan inte riktigt 200 000, men 15%. Var kommer de ifrån? Vilka länder är det? Vilka länder? Vad är det?
Dels har vi ett förvärv med där, men sen så har vi också så svänger den där siffran lite beroende på vad vi gör för kampanjer och så i olika marknader. Men vi har ju en underliggande liksom, tillväxt i att vi adderar nya kunder hela tiden, och framförallt kanske i antal så är vi, satsar vi mycket i Latam till exempel. Mm.
Du, en annan siffra som är lite intressant är det här licensintäkter för leverans till era B2B-kunder. Motsvarade 27% av de totala intäkterna såg jag i kvartalet. Det har ju ökat successivt. Vad ligger bakom det? Jag vet att vissa analytiker menar att ja, men det är ingenting som man kanske, den siffran vill man kanske inte se öka.
Ja, men den vill vi se öka. Det är bra intäkter för oss och det är i huvudsak det är mycket sportbok. Nu har de i och för sig vuxit mycket på kasino också. Och det där är intäkter som är bra för oss på det sättet att vi har inga direkta kostnader för de intäkterna, utan det ligger i våra utvecklingskostnader. Vi levererar system och det
är... Vilka länder är det som är viktiga här?
Ja, det är blandat. Det är inom SECA. Som ni vet så har vi en stor partner som är verksam i Turkiet. Men det är andra kunder också, så att vi är glada att den växer.
Nya länder då? Förbereder Peru, Brasilien har ni pratat om. Vad ser du framåt?
Ja, men vi satsar mycket i LATAM och det blir spännande inför Copa America som kommer, som går parallellt med fotbolls-EM. Startar i slutet av det här kvartalet. Vi hoppas att se bra aktiviteter.
Hur är det nu de här sportevenemang via OS i Paris och sådär? Har det blivit mindre viktigt i takt med liksom att spelandet har breddats till kasino och allting annat än vad det var förr i tiden när vi körde igång med det här? Eller är det fortfarande en bra indrivare av nya kunder?
Ja, men det är fortfarande det, och framförallt då inte så mycket just OS, men de stora fotbollsturneringarna är fortfarande väldigt viktiga och bra för oss. Alltså det blir väldigt mycket fokus och ökad aktivitet kring de händelserna, och vi ser väldigt mycket fram nu mot fotbolls-EM och Copa America.
En fråga på Sydamerika, eller kanske framförallt på peson, som jag noterar har tyngt affärsområdet Sydamerika, just den devalveringen. Ja. Hur jobbar ni med det? Alltså, liksom, säkrar ni upp på något sätt, eller ser ni att det här blir en tillfällig effekt?
Ja, det där blir ju en tillfällig effekt, och den halverades ju vid årsskiftet och det påverkar våra intäkter mycket. Om inte det hade hänt allt annat lika så hade vi ju haft ett betydligt bättre resultat och högre intäkter. Men man kanske inte ska räkna så. Vi får helt enkelt jobba med att förbättra vår verksamhet, försöka växa i marknaden. Vi har bra traction där nu. Och den marknaden ser fortsatt bra ut i Argentina då, även fast vi hade den här devalveringen.
Mm, men det finns inga planer på att arbeta på något annat sätt när man ser en valuta som liksom... devalveras på det sättet i den takten?
Nej, det gör vi ändå inte. Nej. Vi har inga sådana planer just nu.
Avslutningsvis, kort bara, Pontus, du var ju inne lite på spelnettot där, innevarande kvartal, andra kvartal, hur det har börjat. Mm. Det är uppenbart att jag inte kommit till den delen av kvartalsrapporten. Kan du berätta lite mer om andra kvartalet, hur den har börjat när det gäller intag av spelare och annat?
Ja, andra kvartalet har börjat starkt. Alltså det fortsätter med hög aktivitet, och det är det som så att säga har skapat det här fina resultatet som vi nu ser i första kvartalet. Att vi har generellt sett en väldigt god aktivitet i alltihopa. Vi har bra drift i verksamheten, och det har fortsatt in i andra kvartalet. Och till skillnad från då i första kvartalet så har vi lite bättre sportboksmarginal så här långt in i första kvartalet, vilket ju bara är 22 dagar till den 22 april som vi säger i rapporten. Men det är i alla fall en smakstart, och vad man kan ta med sig är att aktiviteten finns där så här långt in i kvartalet. Snart har vi fotbolls-EM och Copa America som börjar. Då kommer det vara hög aktivitet, så att vi är väldigt optimistiska.
Pontus Lindvall, tack för att du kom hit och pratade om er första kvartalsrapport.
Tack själv.
Ja, som sagt var, Betsson var det. Vi ska analysera Betsson. Vi ska också analysera ett gäng andra rapporter som har kommit in. Snart kommer vi också träffa Medicovers vd Fredrik Rågmark, sjukvård och diagnostikbolaget som också har släppt siffror. Betsson, Ulf Pettersson, vad är dina tankar kring rapporten?
Slår ju för förväntningarna. Det är ju en rejäl vinstökning, och det är ju ändå valutaeffekter här, men jag tror organiskt var det ju över 20% tillväxt, och vinstökningen var ännu större och slår marknadens prognoser ganska rejält här. Och sen så då positiva utsikter för sportboken Q2, så känns det ju som en av dagens vinnare, får man säga, om det inte dyker upp något här under presentationer och sånt.
Samtidigt är Betssons relation till aktiemarknaden intressant. Vi har ju pratat om den tidigare. Aktien är upp 5-6-7% på ett år. Den är ner i år med, eller den är ungefär even. Men det, de har svårt att flirta marknaden. Det är någonting som inte lirar.
Nej, något sånt är det ju. Lågt värderat. Det är ju, sett till tillväxten är det ju fantastiskt lågt värderat. Men du har ju fortfarande då en sån här ESG... rabatt på det, plus att lite till och från liksom, jag vet inte varför riktigt en del undviker Betsa, men de gör ju det bra, tillväxten är ju jättegod.
Då brukar det komma in utländska investerare som inte bryr sig lika mycket, men det har kanske inte riktigt hänt, men det kanske händer.
Utländska investerare hade ju kommit lite grann vad jag förstod det som, kanske i Diös, fastighetsbolaget som gästade här tidigare i morse. Det var ju en rapport där förvaltningsresultatet sjönk, men många andra siffror såg bättre ut. Det här är ju en rapport som vi inte har hunnit analysera så mycket. Vi pratade ju mest med Knut Rost som ju i och för sig alltid positiv, men han kändes ju verkligen som att botten är nådd för fastighetsbolaget Diös i alla fall.
Ja, och han sa väl att precis att marknaden sista månaden, två månader har liksom blivit lite bättre, och det här han sa att bra fastigheter blir bättre och dåliga blir sämre, det är inte Knut Rost ensam om, utan det verkar vara generellt i branschen nu, att, och det kommer gynna då att de här som har liksom bra fastigheter kommer ju gynnas framöver här. Så är det ju ändå förvaltningsnedgången 12%. Det är inte värst i klassen, men det är absolut inte bäst i klassen heller. Vi hade ju Hans Wallenstam här tidigare under rapportmorgon som redovisade en stigande förvaltningsresultat. Och det beror ju på vad man har, mycket vad man har för ränteposition. Och nu har ju då Diös ganska korta räntor, så det är väl de som kommer gynnas mest om det blir så att CDN sänker räntan med 25 punkter nästa vecka.
Men och det är också de som kanske fick det tuffast snabbast också.
Ja, så är det. De fick ju betala liksom, de satt ju på rörliga räntor. Grannen bredvid som sitter med femårslån, de har ju inte börjat pressas än liksom. Så det är liksom, det är lite skillnad.
Ja. Och vi ska gå vidare i rapportfloden. Nu så ska vi till vård- och diagnostikbolaget Medicover. De redovisar ett EBITDA-resultat på drygt 67 miljoner euro för första kvartalet. Lite bättre än väntat. EBIT blev 19 miljoner euro. Även det var bättre än vad analytikerna hade trott. Nettomsättning 499 miljoner euro. Och Medicovers VD Fredrik Rågmark säger välkommen till sändning. Ska vi börja i ett nettoresultat som ju är klart förbättrat, 6,5 miljoner euro med en vinstmarginal på 1,3% som har förbättrats. Vad är det som ligger bakom det här?
Det är, alltså, vi växer, vi har växt bra egentligen alltid, det fortsätter vi göra, men framförallt så ökar vi våra marginaler här, så vi får den här kallade efterlängtade eller förväntade operativa hävstången på att vi fyller upp våra faciliteter vi har tagit på oss och vår effektivisering betalar av sig, och det flyter ju hela vägen genom resultaträkningen, så det är kul att se, det är väldigt positivt faktiskt, och det går hela till sista raden.
Ja, men för jag vet ju att marknaden var lite besviken på svagheter i diagnostikverksamheten sist. Vad är det ni har gjort där?
Ja, alltså en kommentar är väl att varje kvartal har sina egna egenheter. Det var kanske lite svagare mot slutet av december i förra kvartalet. Det här kvartalet är lite starkare, så det är framförallt väldigt positivt för diagnostikverksamheten att se att vi är helt ute ur covid. Det finns ingen covid kvar. De är tillbaka, växer starkt, till och med Tyskland växer kraftigt, så att marginalerna ökar. Så att jag tycker just diagnostikverksamhetens både tillväxt och marginalförbättringen är väl en av de sakerna som står ut i den här rapporten, tycker jag.
Men har ni lyckats höja ersättningsnivåerna i Tyskland?
Nej, men och framförallt mot bakgrund av att det fortfarande inte har blivit några prishöjningar i Tyskland som gör hälften av diagnostikverksamheten, så tycker jag det är än mer påtagsvärt att vi lyckas då höja den divisionens marginaler på det här viset. Så att någonstans, men det finns inte på horisonten än när de eventuella prisjusteringarna kommer, men vi håller fast vid att det kommer nog komma så småningom, men det finns ingenting idag som tyder på när det sker.
Nej, men det är ju onekligen starkt då. Och jag undrar lite, hur upplever du efterfrågan nu?
Nej, vi har ju alltid haft väldigt stark organisk tillväxt. Vi fortsätter att ha det. Vi har, som jag skriver där i mitt lilla vd-ord, att det tog oss 25 år att komma till 1 miljard euro. Nu har det tagit 3,5 år att komma till en liksom kvartalsrun rate på 2 miljarder euro. Så det är klart att vi har en väldigt tillväxtdynamik. Och viktigt i den här rapporten också är att om du tittar på underliggande volymtillväxt och såväl i tjänstedivisionen som i diagnostik som vi just har talat om, så är det tvåsiffrig volymtillväxt som naturligtvis är, det är fundamentalt. Vi har väldigt stark efterfrågan och det är liksom över hela linjen av det vi gör, och det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera. Och till och med då i ett land som Tyskland då, utan någon priskompensation, så har vi dubbelsiffrig tillväxt, vilket jag tycker är noterbart.
Mm. Ja, och jag ville fråga just om vad du ser tillväxten framåt för Medicovers del. Vad blir fokus?
Ja, fokus för oss fortsätter att vara våra stora geografier. Alltså en av våra fördelar är att vi behöver inte kliva in i några nya länder, nya geografier för att kunna fortsätta växa. Vi är stora i Polen där vi började. Polen är vår största geografi, men vi har fortfarande ungefär 10% marknadsandel av privat vård i Polen. Där kan vi växa länge. Vi har ju Indien som vi har funnits i nu i 6-7 år. Vi taktar ungefär kanske 200 miljoner euro där i omsättning nu. Där kan vi ju växa i hur lång tid som helst framöver. Vi finns i Rumänien, stor marknad för oss också. Så att det är en av våra stora fördelar, att vi kommer fortsätta växa på existerande marknad, hög efterfrågan.
Jag klipper in en fråga här om det är okej, Fredrik. Ja. Just Indien är ju spännande. Alla pratar om Indien då, när det gäller industribolag. Alla vill vara där. Det är ju det nya Kina, om man får säga så. Vad betyder det för er? Är det liksom hårdare konkurrens om de lukrativa kontrakten? Går priserna upp? Är det fler utländska liksom konkurrenter som har fått upp ögonen för det här? Eller vad är din bedömning?
Ja, alltså visst är det som du säger, att Indien har blivit ett inland, om man kan uttrycka sig så. Och det kommer säkerligen fortsätta att vara så. De har ju en ung befolkning, stark tillväxt. Det finns väldigt mycket som talar för Indien nu. Och det är i vår bransch, så är det klart att det är väldigt många aktörer som investerar väldigt mycket pengar. Nu är det egentligen inte något problem, därför att det är en sån väldigt stor marknad. Så att även om det finns många som investerar och växer kraftigt, så är det en marknad som är så pass stor så det finns plats för alla, om jag uttrycker mig så. Sen är det viktigt att poängtera att vi har inte en pan-Indien-strategi. Vi har ingen ambition att försöka verka över hela landet, utan vi är i 3 stater i södra Indien. Nu är vi på väg in i vår 4:e stat i Karnataka med Bangalore, som den här IT-staden som ni säkert känner till. Där öppnar vi här i början av maj ett sjukhus som blir vår 4:e stat, men det är ungefär i de staterna vi kommer hålla oss. Och där är det mycket konkurrens, men som sagt, jag känner att vi klarar oss bra därför att marknaden är så stor och växer så kraftigt.
Stort tack Fredrik Rågmark för att du gästade oss här i Rapportmorgon. Ja, Fredrik och Medicover levererar ju en rapport som slår förväntningarna om man ser en fortsatt tillväxt och förstärker marginalerna utan att göra några prisjusteringar i Tyskland.
Ja, och de upprepar målen för 2025 också. Där har man ju satt ganska tydliga mål då på en vinst på över 350 miljoner euro och en EBITDA-vinst för avskrivningar och sånt. Och det är en förbättrad marginal det här. Nu har ju gått. Den blev ju en förlorare förra rapportperioden. Den tappade nästan 20% 3 dagar i rad där och har liksom inte riktigt kommit igen efter det. Så möjligtvis att marknaden känner sig lite tryggare att börja handla upp aktien idag. Jag skulle tro det.
Ja, men exakt, för då var det just diagnostikverksamheten som var det som tyngde, som jag upplevde i alla fall att Fredrik Rågmark lyfte fram, som liksom har blivit mycket bättre.
Precis.
Även fast man inte har gjort några prisjusteringar bland annat. Medan vi har pratat med Medicover så är det ju många andra bolag som har kommit med rapporter, till exempel Electrolux, där vi ju redan igår fick veta att vd Jonas Samuelsson lämnar efter årsskiftet. Och jag har inte hunnit kolla de headlinesen än, Pontus. Har du hunnit göra det?
Nej, jag har inte gjort det. Jag grottade mig precis in i Saabs, försvarskoncernens siffror. Vi ska snart prata med dem, som ju är verkligen urstark på alla punkter. Och just att de höjer prognosen, Ulf, är ju intressant för invarande år. Den lär ju tas emot positivt, den rapporten kan man ju tänka sig ändå. Aktien har ju ändå gått 50% i år.
Precis. Och, det är ju, och den slår förväntningen lite grann. Men jag tycker kassaflödet är ju en fråga att ställa här, som ändå är 5 miljarder sämre jämfört med Q1 och sådär. Och hur de ser framöver på den efterfrågan som finns och hur man ska liksom hantera den kapitalmässigt. Jag håller på att läsa Electrolux här, så minskar den organiska försäljningen 3,7%. Rörelseförlusten uppgår till 720 miljoner, en försämring jämfört med Q1 23 och lite sämre än marknadsmarginal också. Nordamerika tynger då, förlorar 1,2 miljarder där, medan det går bättre i Latinamerika.
Exakt, och där har man ju kommit med en ny marknadsutsikt där man nu förväntar sig ett neutralt eller kanske lite positivt 2024.
I Latinamerika. Ja, det är den enda pilförändring som görs här. Men jag ska ta och läsa lite mer, eftersom vi fick ju beskedet igår kväll då också att Jonas Samuelsson ska lämna här. Jag läser lite parallellt här.
Kan passa på då att berätta att även Hexagon har ju kommit med rapport, något svagare än väntat på resultat och organisk försäljningstillväxt. VD där är med oss lite senare. Vi har ju också fått lite svagare från Boozt som gör en liten förlust. Och så har vi också fått SCA, där är det sämre väntat på resultat och omsättning, men något bättre marginaler. Så det är några av de headlines som har droppat in här medan vi har gjort vd-intervjuer. Och alldeles strax är det ju dags för ytterligare en det då i form av Saab. Men Uffe, igår så hade vi ju tydliga vinnare, också tydliga förlorare. Det hade vi även i onsdags. Givet där vi är i liksom den här fredagens rapportflod, är det någonting som du ser som du liksom har reagerat på och tycker sticker ut?
Men det ska bli spännande att se Betsson exempelvis, som så tydligt slår förväntningen och guidar för en bra Q2. Vi pratade ju nyss om Medicover, som också kan vara en sån här vända upp, eftersom den är ganska nedpressad också. Och så får S-chef har vi pratat om, där tycker jag det är lite svagt, men det är inte liksom, jag tror inte den kanske ska ner, den har inte gått jättestarkt sista tiden, den kanske ska ner några procent tycker jag på det där ändå, trots att de slår förväntningarna. Men ändå, det är, jag tycker guidningen är lite svagare än tidigare. Vi hade ju Hexatronic, ska ju bli spännande att se också, som kommer in rejält vinstfall och omsättningsfall, och där man skjuter fram den här vändningen. Det är något som marknaden verkligen inte gillar, och man börjar så att säga, i takt med att vinsten faller så börjar skuldsättningen bli jobbigare då i relativa termer. Så, det kommer att vara lite gott och blandat idag också när vi öppnar här om en timme knappt.
Kan notera att terminen pekar uppåt 0,7%. Vi har pratat om de svenska, men det kan ju också vara de här kanonrapporterna från de amerikanska jättarna spelar in här. Någon allmän optimism?
Absolut, vi vände upp så vi var upp. Hela natten har vi haft en termin på det omkring, så det är inte så att vi har sett någon rörelse, specifikt svensk rörelse på terminen sedan rapporterna kom in.
Ja, vi har ju redan pratat lite om Saabs siffror, försvarsjätten, och de var ju väldigt bra på alla fronter. Ett rörelseresultat på 1,2 miljarder, vilket var bättre än väntat, och försäljningen också klart bättre än väntat. Orderingången är viktig för Saab, 18,5 miljarder kronor, snitt. Estimatet var 16,5, så 2 miljarder bättre orderingång än väntat. Vi ska nu prata med Mikael Johansson, vd på Saab. God morgon, Mikael. Som sagt var, siffermässigt slår ni i alla fall marknadens förväntningar. Jag vet inte om ni slog dina förväntningar också. Är du nöjd med kvartalet?
Nej, men det är absolut. Det är ett starkt kvartal. Jätteviktigt att göra bra från oss på marknaden och fortfarande bra orderingång. Stor efterfrågan, och det lyckas vi med att faktiskt skapa nya affärer. Sen är det naturligtvis en väldigt stark organisk tillväxt vi har. Vi gör alltså hög takt i verksamheten. Vi har en stor order backlog som vi betar av, och det går ju väldigt bra. Så den tillväxten är ju stark, och vi växer vår lönsamhet mer då än vår tillväxt, vilket vi ska göra. Så att det är ett jättestarkt kvartal, tycker jag.
Precis, och ni höjer även prognosen då till en tillväxt för i år, 15-20%. Notera att tillväxten första kvartalet ligger på 11%, så att det är uppenbart att ni ser en fortsatt ännu starkare tillväxt resten av året. Vad ligger bakom det? Är det precis det du säger, att det går väldigt bra att beta av er order backlog, att hela det flyter på till och med bättre än väntat? Eller vad handlar det här om?
Nej, men det är så naturligtvis att vi får ju bättre insikt och kunskap om hur snabbt vi kan få ut saker i vår backlog. Som jag sa, vi har växt 24% under första kvartalet. Vi hade en outlook för hela året på 12-16 och nu höjer vi den till 15-20. Och det blir alltså en större tillväxt på grund av bättre liksom insikt i hur det här kommer att gå och kapacitetsökningarna går bra. Sen finns det ju då det är svårt att bedöma uppsidan och därför har vi då ökat spannet också då med 1% till så vi säger 15-20% tillväxt för hela året.
Ganska mycket fokus också på er kapacitet att leverera, en utmaning. Ni gör ju kapacitetsökningar på olika ställen i Indien, Karlskoga naturligtvis, USA tror jag också. Samtidigt så noterar vi att kassaflödet är betydligt lägre än tidigare kvartal, så att det handlar väl om att ni investerar mycket. Kan du beskriva lite de här kapacitetsökningarna, vad det kostar och hur ni jobbar med det? Hur ligger ni i den takten?
Det är klart att vi behöver investera mycket för att kunna växa verksamheten och du har ju nämnt några delar både i Karlskoga som sagt och i USA och Indien. Och det är klart att det kostar mycket pengar. Sen är det ju alltid en fluktuation mellan kvartalen i Saab. För det här handlar ju också om vad har vi för inflöden i form av betalningsminstolpar. Så det är som en normal fluktuation på Saab. Men vi är helt övertygade om att vi kommer att leverera ett positivt kassaflöde i år också. Även om vi har sagt att vi kommer att vara tyngda av investeringar det här året och nästa. Och det här är ju verkligen att bygga för framtiden för att bygga det här företaget ännu större.
Men du håller fast vid prognosen om positivt kassaflöde idag?
Ja, absolut. Det gör vi.
Bra. Jag ser här i finansnettot finns det en valutaförlust här. Sticker ut också lite grann under kvartalet. Vad är det någon devalvering? Eller vad är det som är där? Och är det liksom en engångspost eller något vi kommer få se även andra kvartalet?
Ja, nu har inte jag detaljerna det, men jag tror att det handlar om en engångspost. Så att det är inte någonting man ska dra några växlar på framåt.
Du har ju tidigare varit ganska tydlig med att ni har gynnats av att Sverige har varit ett kandidatland till NATO. Nu blev NATO-medlemskapet som alla vet klart här i första kvartalet. Ser du redan någon skillnad när vi har gått till medlemsstatus och på vilka sätt?
Ja, alltså det är klart att är man NATO så det är klart att då är man ju liksom med i de olika forum som diskuterar vilka förmågor NATO behöver framåt. Och det är en stor skillnad och det gäller ju också även oss som industri. Sen är vi ju NATO-kompatibla så det är ingen skillnad på det området. Sen börjar vi få beställningar från deras upphandlingsorgan som heter NSPA. Vi har redan fått tre stycken både på Carl Gustav 84 och Robot 70 och det är naturligtvis något nytt. Det har vi inte sett tidigare genom åren att de har upphandlat av oss, så det är naturligtvis oerhört positivt. Så det händer saker, absolut. Det är en intensiv liksom, integration nu och deltagande i forumen där vi kan göra skillnad. Så att det betyder en hel del, absolut, för företaget också.
Lite besläktad fråga. Vi frågar många vd:ar under den här perioden lite vad man skulle vilja se från EU framöver apropå EU-valet. Det är ju risk att EU förlorar mark, säger många bedömare mot USA och Kina som har ett annat mer kanske nationellt tänk på olika sätt. Du har ju varit inne lite på den här intervjuer och sagt att du gärna skulle vilja se ett större försvarsinitiativ från EU, lite liknande det gröna stimulanspaketen. Kan du utveckla det? Hur ser du på detta?
Ja, nej, men jag står fast vid det. Dels så kan vi ju inte, verkligen inte vill att vi reglerar fast oss i EU så att vi inte har samma konkurrenskraft som övriga delar av världen i USA och Kina och så vidare. Det är ju viktigt, men det liksom, kan jag inte kommentera i detalj. Men på försvarsområdet så nu har ju EU kommit ut, kommissionen har kommit ut med en europeisk försvarsindustristrategi där man pekar ner på att stärka vår egen industriella förmåga, men också att lägga mer pengar i en fond eller vad man ska kalla det som kallas EDIP. Där man då går ihop och samarbetar med att utveckla nya förmågor och upphandla samma saker tillsammans. Det tror jag är otroligt viktigt att det sker och att man lägger mycket pengar där. För beroendet är för stort av USA då. Vi har inte rätt balans. Även om jag tycker att transatlantiska länken är viktig, så måste EU göra mer själva, måste vara starkare pelare i NATO och ta större eget ansvar. Och så måste vi få EIB att få investera i försvarsindustrier också, inte bara ljusteknologier. Jag hoppas jag att sådana saker skulle vilja se framöver.
Superintressant, Mikael Johansson. Det märks att du engagerade i de frågorna också. Tack för att du var med. Kommenterade Saab-siffror här och lite annat i Rapportmorgon. Inte så mycket att säga mer egentligen. Ulf, hur starka siffror? Den stora frågan är väl hur aktien kommer reagera.
Ja, den är ju en väldigt positiv trend. Då. Det finns amerikanska investmentbanker som har satt upp prognos, eller riktkurserna till över 900 kronor för en kort tid sedan. Och så där. Och det är ju inget som liksom tyder på att den ska liksom vända ner. Det är det här kassaflödet då. Då tror jag att det är viktigt för Saab att liksom verkligen poängtera att man ser ett positivt kassaflöde för det här året. För det har ju varit ett historiskt problem att man har liksom byggt orderstock, men liksom det inte har liksom genererat i ett positivt kassaflöde. Och nu är det ju kraftigt negativt här jämfört med Q1. Det är 5 miljarders skillnad och det är jättemycket pengar. Men det kan ju ha lite också, jag säger att det är både på investeringar men framförallt på rörelsekapitalet. Så det kan ju vara att det har kommit in pengar lite sent från någon av deras kunder exempelvis.
Han var också väldigt tydlig att de höll fast vid att det skulle bli positivt kassaflöde.
Ja, det är nog en viktig signal. Nej, så, men den här höjda utsikterna som de gör och att man slår förväntningen och ändå håller upp en marginal över 8%, så bör den kunna stiga även idag lite grann.
Mm. Vad bra. Vi har fler intervjuer, eller hur, Nike?
Det stämmer bra. Och nu ska vi till mätteknikbolaget Hexagon. Rapporten för första kvartalet var överlag faktiskt lite sämre än vad analytikerna hade hoppats på. Svagare organisk tillväxt och något sämre resultat än vad förhandstipsen hade indikerat. VD Paolo Guglielmini, welcome to the show. A little bit weaker than expected. How would you like to summarize the first quarter?
We thought we had a good performance all in all. The business has grown at 3% on the back end of 12 consecutive quarters of growth. So relatively tough comparables. The market conditions are a little bit choppy. There's challenges in different areas of the world and different industries. But I think we've grown recurring revenue by 6%. Cash conversion came in at 88, so very solid. Margin was at all-time high at 29%. So all in all, I think we keep on building a more and more resilient business into the future.
Last time you were here, or that you were on the show, you talked about resilient growth. Now you talk also about a mixed demand backdrop. So I was wondering if you could elaborate on how organic growth has developed in each division this quarter, because I'm noticing more of a slowdown in areas which were stronger previously and vice versa.
Yeah, I think we have a couple of businesses that have demand that is relatively untouched vis-a-vis the previous period. So demand that we see in oil and gas, in commercial aerospace, in defense, in agriculture keeps on being strong. Then, of course, there's parts of the industrial sectors that we work within that are relatively more muted. So when you look at the construction sector, now that's a weakness in that market that has been going on for a while. I think we keep on building a stronger business by investing in our software portfolio. So we think we're very well positioned when demand will pop back up. But I would say the environment is relatively unchanged. We, of course, have data points in terms of our comparable performance in 2023 that can vary.
But, and if you compare it to the underlying market growth for your important products, how does it deviate, or does it deviate?
Look, I mean, I think we see that peers experience a similar level of challenge in the marketplace. What's important for us is that we keep on improving the business, and we're going to talk about it in a couple of hours as well, in terms of market reach, in terms of new innovation that has been deployed into the market in this quarter. When we see the gross margin keeps ticking up, when we see operational improvement translated into cash, we come from a couple of years of relatively heavy R&D investments, and we have a very exciting 12 to 18 months ahead of us in terms of product releases. So we are convinced that we're going to keep on competing better and better and really bounce back at higher growth rates when demand becomes stronger.
And your margins are flat this quarter. Do you feel comfortable that you will keep them at these levels, or should we expect an increase moving forward?
Yeah, I mean, the 29% margin that you've seen in the quarter, the 66.5% gross margin that you've seen in the quarter come as a continuation of the effort that we do in terms of cost management, with a continuation of the cost restructuring program that has been launched into last year. And then, of course, we keep on doing small-scale divestments that improve the profitability profile and really focus the group on our proprietary technologies. And that's going to keep on showing improvements. We stay focused on the 2026 objectives, and we intend to position the group in that direction in the next quarters.
I also wanted to ask you a little bit about costs, because I know that you invest focused on structurally attractive markets and industry. Which kind of costs should we expect moving forward?
Look, I mean, I think we've done the lion's share of the step-up investment in R&D that we needed. I mean, as you know, we compete in areas that are highly attractive also in terms of talent. I think a lot of it already has been done. What I think we sit on is a very strong foundation of recurring revenues, of innovation that can be launched. We've done a lot to improve our go-to-market to be able to capitalize when sort of demand restarts at a decent pace. So I don't think you have to expect anything that is dramatically different in terms of cost structure. The restructuring plan has given us 29 million worth of savings into the quarter and 139 annualized savings to date from the beginning of the process, and we're going to keep on going in that direction into the next quarters.
Thank you so much, Paolo Guglielmini, for joining us this morning. Marknaden hade ju lite hållit andan. Förra kvartalsrapporten var ju den första där, vad ska vi säga, nygamla nu. Precis. Ett år på posten levererade. Nu kommer man in lite svagare än väntat ändå.
Ja, lite svagare, och det är ju inte den här tillväxten vi riktigt har vant oss vid i Hexagon. Nu pratar man liksom 1-3% här beroende på valutor och sånt. Så det är lite svagare, och lite svagare också på omsättning. Jag tycker även liksom i orden här att det liksom är en blandad bild och sådär. Så lite svag, men det var inte de som var oroliga för att det skulle liksom... Det är ju inga stora omstruktureringsprogram och inga stora sådana kostnader egentligen. Och det är väl skönt. Men,
och lät inte som att det är på gång heller.
Nej, och det är skönt. Men som sagt, var lite svagare. Man såg ju, och kan nog straffas en del på det då. Det är ju sådär att det är ändå ett P25 bolag eller något sånt där. Och det är klart att 3% tillväxt är inte så mycket då.
Nej, och aktien har ju gått dåligt inför också. Ner 2% på en månad.
Ja, det kan ju göra att det inte blir så farligt idag. Så
far. Ja, men att man redan liksom har tagit ut det lite i förskott.
Precis.
Och det om Hexagon, alltså, får se hur den öppnar upp här om 34 minuter för att vara exakt. Det är ju många bolag som kanske kommer gå lite olika vid öppning, och skogsbolaget SCA har vi ju med oss alldeles strax. Pontus, hur såg den rapporten ut?
Den rapporten var marginellt faktiskt sämre än väntat, både när det gäller omsättning och resultat. Av någon anledning, jag måste titta ordentligt siffrorna, så överträffade faktiskt marginalerna däremot marknadens förväntningar. Och marginalerna är ju viktiga för SCA. De är ju självförsörjande på mycket av råvarorna och även energi. Så att det är hur mycket marknadsbedömning handlar om, hur skickliga det är med att utnyttja den positionen. Så att det ska bli spännande att fråga Ulf Larsson, vd på SCA, om detta. Men också spännande förstås marknaden generellt. Jag vet inte om du har någon övergripande syn på skogsrapporterna, Ulf, för det här är den fjärde och sista av de stora skogsbolagen som har släppt siffror nu, SCA.
Ja, så är det. Jag tyckte att Stora Enso så visst det var en rejäl vinstnedgång, men det var ändå liksom att när vi pratade med VD där så var det ändå liksom på väg mot rätt håll här, och 2024 liksom skulle bli ett vändningsår. Tittar man på SCA så sekventiellt så tappar man 4% vinst, och jämfört med Q1 23 så är man ner 33, men det är ju skillnad, det är beroende på vad man gör i skogssektorn, är ju väldigt stora skillnader.
Mm. Men ingen direkt ljusning för skog generellt då, om vi tittar på rapporterna?
Nej, det är väldigt olika. Om nu SCA levererar en vinstnedgång på 33% totalt i koncernen, så deras skogsdel är ju upp 26% i vinst och sådär. Så det är ju liksom, det är väldigt, medan träsektorn visar ju en kraftig vinstminskning, men ändå är sekventiellt uppåt. Mm.
Alltså jag har ju varit i hetluften här tidigare i år förstås, när det varit blanka attacker för två firmer i alla fall, minst, som menar då att man övervärderar tillgångarna i skogen. Alltså jag har varit väldigt snabba med att försvara sig och mena nej, det gör vi inte alls, vi baserar skogsvärderingarna på gjorda affärer, även om de inte är så många så är de väldigt bekväma med det. Kanske en fråga till Ulf Larsson om det också.
Det känns ju lite, det var ju mycket, och vi hade till och med en debatt här mellan de som tyckte sig på ena sättet och de som tyckte på andra sättet. De här Viceroy var med bland annat. Mm. Men den där frågan tycker jag har lite ebbat ut. Det är inte något så mycket man pratar om, utan det var liksom något som kom upp och sen så har den ebbat ut här. Och tittar man hur SCA har gått sista månaden, så har det ju liksom varit en bra aktie. Den har ju gått från under 140 till över 160. Så, så ja, det där fallet som var då, det har den återhämtat.
Ja, vi får väl fråga Ulf Larsson om han håller med att den frågan har ebbat ut. Han är i alla fall med oss nu. Jättekort då, som sagt var, fallande omsättning i rörelseresultat något sämre än analytikernas estimat när det gäller SCAs första kvartal. Ulf Larsson, din syn på kvartalet till att börja med, övergripande, är du nöjd med det ni presterar?
Ja, jag är relativt nöjd med det vi presterar. Vi har ju en tydlig vändning i marknaden nu, och sen så är det ju så att det tar ju ett tag innan priserna slår igenom, och för vår del då, med den portfölj som vi har, så får vi väl den större effekten under andra kvartalet i år här då. Så att det är vi nöjda med. Och sen är det en tuff råvarusituation där ute. Vi är gynnade av att vi är stora skogsägare och tar mycket av det vi behöver i vår egen skog. Men det är klart att det är viktigt nu att vi inte får några politiska störningar i vad gäller att plocka ut råvara från de svenska skogarna. Vi behöver den helt klart. Och sen i övrigt så har vi haft ett kvartal som är väldigt fokuserat på de här stora uppkörningarna som stora projekt som vi har precis under upprampning nu då i Obbola, Portviken, på Bålsta och även det här bioraffinaderiet nere i Göteborg då. Så att det har ju varit den typen av kvartal, kan man säga.
Mm. Som du säger, marknaden har blivit bättre då under kvartalet. Ni är tydliga med det, marknaden för fiberbaserade produkter, men även sågade trävaror. Kan du utveckla det lite? Priserna har ju gått upp då, lite av olika skäl, på både massa och sågade trävaror. Vad ser du framåt? Det är lite olika drivkrafter som har gjort att de här priserna har stigit.
Ja, men jag skulle säga att man ska väl vara helt ärlig och säga att i många stycken så är det ju supply-drivet. Alltså vi har haft en begränsad tillförsel av både sågade trävaror, massa och containerboard. En del har ju varit den här finska strejken naturligtvis som ökade trycket vad gäller massan, så kom det tidigare och vi hade en tidigare uppgång på massasidan. Containerboard, det finns det ju en underliggande efterfrågan som börjar ta fart, och vi höjde priserna under annonserade höjningar under första kvartalet där. De har inte ännu slagit igenom, men vi har så sent som idag annonserat ytterligare en prishöjning som då kommer att slå igenom senare under andra kvartalet. Så att vi är ju starkt moment. Sen är det klart att det hade känts ännu bättre om vi hade haft en väldigt tydlig stark efterfrågan i botten på det här.
Hur ska man tolka det, att de här prishöjningarna är lite tillfälliga då och kanske inte så långvariga? Finns en risk för det, eller vad är det du säger?
Det finns alltid en risk i marknaden. Jag skulle inte säga att den är speciellt stor nu. Det är ju väldigt stabil på det sättet, stabil efterfrågan, men man konstaterar det att det på olika sätt och inom olika produktområden har det ju varit en begränsad supply som har startat upp den här uppgången nu då.
Ni kan ju inte styra så mycket över intäkter och priser som ett processtungt bolag då. Däremot kostnader, och därför blir marginalen viktigt för att bedöma er. Nu noterar jag att en marginal på 35%, något bättre än väntat, något sämre än fjärde kvartalet. Kan du laborera lite kring det? Vad är det som har påverkat marginalen? Är du nöjd?
Ja, med 35% rörelsemarginal måste man nog vara nöjd, och anledningen till att vi är där är ju naturligtvis att vi sitter på en väldigt stark värdekedja. Vi har en väldigt stor andel av det råvara som vi behöver i våra egna skogar. Vi har i princip är självförsörjande på energi. Vi har väldigt bra kontroll på vår logistik då, i och med att vi också då sitter på ett logistikbolag. Så att vi har god kontroll på kostnaderna tack vare att vi har en hög integrationsgrad. Och det tror jag man kan läsa av i våra marginaler.
Vi kan följa upp det du sa inledningsvis, att det är viktigt för era marginaler inte minst, och att ni får fortsätta hämta råvaror från era skogar och inte EU lägger sig i det helt enkelt. Vi har ju ställt en fråga till nästan alla vd:ar den här perioden. Vi har ju ett stundande EU-val. Hur man ser på EU framåt, deras agerande och konkurrensen mot Kina och USA som har ett mer nationellt tänk på olika sätt. Det här är ju en viktig fråga för dig. Kan du utveckla det? Vad tycker du?
Ja. Ja, men EU är väl viktigt på olika sätt. Jag menar, vi är ju helt, som skogsindustri är vi helt beroende av att vi har lätt att handla med andra länder. Vi är ju otroligt exporttunga naturligtvis, så att det är viktigt att frihandelsfrågorna är i fokus. Sen kan man väl generellt säga att mycket av det som rör skogen och det regelverk som kommer att beröra oss, det kanske man på EU-nivå har satt ramarna för. Sen tror jag att det allra viktigaste just nu, det är ju den svenska implementeringen. Alltså hur anpassar vi det här europeiska regelverket efter svenska förhållanden? För det är väl helt klart att det är inte one size fits all i det här, utan vi måste hitta vår svenska modell. Och det tycker jag väl att vi har en god dialog och en bra förståelse för hos de som styr de här frågorna idag då.
Jag förstår. Vi kan väl avsluta med, eller hade du en fråga också?
Nej Pontus, jag lämnar ordet till dig.
Jag vill också fråga det här som vi varit inne på här. Det har varit väldigt mycket fokus första kvartalet. Hård kritik från blanka firmer då, att ni övervärderar skogstillgångar. Och ni har ju försvarat er väldigt noggrant så att säga. Notera nu att ni värderar era skogstillgångar i Sverige här. 395 kronor per kubikmeter. Jag tror det var samma som ni hade i årsskiftet. Överväger ni att ändra den här metoden, att ni baserar den på gjorda transaktioner efter den här kritiken? Det verkar vara många som inte tycker att det håller.
Jag skulle inte säga att det är så många som inte tycker att den håller. Jag har sett två rapportörer som har ifrågasatt det i övrigt, så tycker jag vi har fått rätt stor förståelse för på det sätt som vi redovisar värde på skogen. Och jag kan tänka mig att oavsett vilken modell vi väljer så kan det finnas synpunkter på det, och det är väl helt relevant. Det viktiga för min del, det är ju att vi är 100% transparent i hur vi värderar vår skog, och det gör vi på enklast möjliga sätt. Vi på ett ganska noggrant sätt så mäter vi volymen stående skog. Vi verifierar den med de uppgifter som finns i den officiella svenska statistiken, alltså riksskogstaxeringen. Och så sätter vi ett kubikmeterpris på den här skogen som baserar sig på de transaktioner som sker i det område där vi är. Och för att få upp antalet transaktioner så att det ska finnas en stabilitet i det, och så tittar vi över en 3-årsperiod. Så jag tycker inte man kan göra det på tydligare sätt än så faktiskt.
Okej, avslutningsvis, vi har pratat om priserna på massa och på sågade trävaror. Kraftliner spelar ju roll för er också. Notera här att ni släpper en nyhet att ni höjer priserna på kraftliner i Europa med 60 euro per ton från och med den 1 juni. Hur viktigt är det, och hur ser du på priserna på kraftliner framöver?
Ja, vi har alldeles nyss genomfört en prisökning på 60 euro per ton, och och marknaden är stark här. Det är en god efterfrågan. Vi höjer priset med ytterligare 60 euro per ton och det är klart att det är väldigt viktigt att höja priserna. Så ser det ut. Vi har ju också en rejäl kostnadsökning då vad gäller råvaran och här har vi pratat om vår starka självförsörjningsgrad, men trots allt köper vi 50% av det vi behöver av privata skogsägare. Så det är viktigt. Vi fortsätter att höja massapriserna också. Det som du säger, det är en global marknad. Så att, men det är en väldigt stark marknad för vår massaaffär. Och på sågade trävaror så höjde vi priserna faktiskt med 8% i det första kvartalet jämfört med det fjärde i fjol, och vi höjer nog ytterligare 10% ska över 200 andra kvartalet. Så det är väldigt stabilt i de här färdigvarumarknaderna just nu.
Stort tack Ulf Larsson för denna gedigna genomgång av ert första kvartal. Inte minst prisutvecklingen som är ju viktig. Ja, en ganska positiv vd får man väl säga. Samtidigt var han ju tydlig, tycker jag, var intressant att mycket av de här prisökningarna tyvärr inte är så drivet av efterfrågan utan av begränsade utbud. Och då finns ju alltid en risk för att det är tillfälliga prisökningar. Vi får väl se framöver.
Ja, men det ska ju komma in ett nytt utbud också. Det kan du göra förstås. Men tittar man på resultat så är det är ju något lägre resultat än fjärde kvartalet, 4%. Men det är väl kanske ett bottenkvartal om man ändå ser till de prishöjningar som kommer nu. Så då ska det liksom bli bättre och bättre för varje kvartal som kommer här jämfört med fjolåret. Så det är ju, aktiemarknaden brukar ju vilja handla aktier som vars vinst är stigande snarare än fallande. Så men sen så sticker det inte ut på något sätt. Så jag tycker inte det borde vara någon stor rörelse. Men det är ändå liksom ett bolag som har trenden för sig.
Ja, vi får se hur jag öppnar om 20 minuter. Vi följer förstås börsöppningen här under Börsmorgon. Terminen pekar uppåt nu. Nike 0 plus 0,8%.
Ja, och där kan vi väl kanske förvänta oss att Saab stiger i inledningen. Det var ju i alla fall en rapport som levererade en ökad orderingång, en stark försäljningstillväxt och en förbättrad lönsamhet. I väntan på att vi återkommer med ännu fler rapporter i Börsmorgon klockan 8:45 så kan vi väl ta och lyssna på hur det lät när Saabs vd Mikael Johansson kommenterade rapporten för en stund sedan.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!